Kära dagbok, att längta efter barn är tufft i sig. Att ta sig till en plats att få hjälp av läkare är en egen, ibland lång process. Att sen komma dit och vara mitt i en fertilitetsprocess och vänta och behöva fatta nya beslut och vänta igen är så fruktansvärt tufft. Jag känner så mycket för de gäster som jag har i podden som har långa resor och ännu inte kommit till målet. En av dem är Filippa. Avsnitt 164 av podden Jag vill ha barn, och tillbaks med mig i studion är Filippa. Hej!
Hej Silla!
Välkommen tillbaks.
Tack så mycket.
Kul att vara här igen. Det var ett tag sedan. Ja, jag tycker det är underbart att du är här. För nytillkomna lyssnare så var Filippas man Viktor faktiskt med först i avsnitt 117 när vi pratade om manligt perspektiv på ofrivillig barnlöshet. Och sen så var du här, Filippa, och tog över podden. Mm. Du bytte plats med mig i två avsnitt, 126 och 130. Så de avsnitten handlar ju egentligen faktiskt mer om mig och min resa. Mm. Men man får ändå lära känna dig lite grann. Och sen var ni tillbaks båda två ihop i avsnitt 134. Och det var det första avsnittet i år. I januari. För de som inte har hört de tidigare avsnitten, berätta om dig.
Ja, men jag är från Göteborg och har bott i Stockholm i 15 år eller mer, tror jag. Och varit tillsammans med Viktor i 8 år. Jag pluggar till sjuksköterska. Går fjärde terminen, så är klar 2023. Ja, jättespännande.
Hur gammal är du?
Jag är 33, fyller 34 nu.
Och visst gifte ni er förra sommaren, va?
Förra sommaren.
Ja,
pandemi.
Pandemisommaren.
Ja.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du och Victor har ju försökt i mer än 5 år. Först försökte ni hemma väldigt länge. Jag har väldigt starka minnen av när ni berättade om att ni försökte vara så här lite coola och bara tänka att det hände väl.
Precis.
Mm. Och sen har ni ju varit gravida flera gånger och det har blivit lite dramatiska utomkvedshavandeskap och du blev tvungen att operera bort båda dina äggledare.
Mm.
Så gravid, den vanliga traditionella vägen går inte för er längre.
Nej.
Och sen fick du också veta att du har någonting som heter Turners syndrom.
Mm.
För typ 2 år sedan.
Ja.
Precis. När vi träffades sist då i januari, då frågade dig hur det har gått med acceptansprocessen att du har den här diagnosen.
Mm.
Och då sa du att du tyckte det var svårt.
Mm. Fortfarande tycker jag det.
Är det?
Ja.
Är det någon skillnad sen sist?
Nej, men tiden på något sätt gör det ju lite lättare. Så jag är ju också med att jag har fått mer kunskap och förståelse om vad Turners är och så lite grann bättre kanske mot acceptans, men det är fortfarande svårt. Jag tampas ju fortfarande liksom med att jag tycker att det är jobbigt att just ha hamnat i ett tidigt klimakterie. Det är väl egentligen det svåra.
Och det gör ju att inte du kan bli gravid med dina egna ägg.
Precis.
Så för 1 år sedan, i oktober 2020, blev ni godkända för äggdonation?
Ja, precis 1 år sedan i oktober.
Ja. Och när vi då träffades i januari, då stod ni inför matchning av äggdonator.
Mm.
Och då var det ju så här, det kan hända om en dag eller om hur lång tid som helst.
Mm.
Vad hände?
Då fick vi samtal i mars var det. Att vi hade blivit, vi låg ju på där innan också, de började väl tycka att vi var jobbiga också.
Det pratade vi om sist, att jag tyckte att ni skulle ligga på.
För jag tror faktiskt att det var efter att du sa det som Viktor framförallt tog några samtal där. Och vet inte om det är snabbare på.
Det kan man ju inte veta.
Kanske. Nej. Men
mars, det är ändå värt, tänker jag.
Ja. Mm. Så som de, när de ringer upp så som de säger, och så har de en plan.
Mm.
De har en tänkt donator. Mm. Och när de ringer så i det läget, då är det ju ingenting som är helt klart. Men de säger att om allting så går enligt plan, så har vi en tänkt donator till er. Ja, och då gick det väldigt fort.
Mm.
Då börjar man ju planera min cykel. Alltså, för jag går ju på hormoner som det är ändå, i och med att jag alltid behöver liksom tillsätta.
På grund av syndromet?
Ja.
Mm.
Och klimakteriet, ja.
Mm.
Så, och då var det ju liksom det där med att sätta ut dem jag vanligtvis tar, för att sen börja med de andra som kliniken vill sätta in mig på.
Mm.
Och så ska väl det matchas.
Och detta då för att tajma eller matcha med äggdonatorn.
Mm. Ja. Och nej, jag upplevde det som att det gick väldigt fort. Det är liksom, det är östrogen och det är luteinus och det är hela den här liksom, alla de förberedelserna.
Hur kändes det då med hela grejen att det inte skulle vara dina ägg och att det skulle vara en äggdonator?
Nej, men jag har, tycker väl ändå att jag kanske har kommit liksom närmare den acceptansen liksom på något sätt. Alltså det är ju väl, alltså i den här processen så är det ju, processen har ju alla sina steg på något sätt. Och även om det har varit en massa år, så känns det ändå som att stegen har ju gått ganska fort för oss.
Mm.
Till att vi, jag menar, det var ju bara två försök vi fick göra med mina egna ägg innan de liksom snabbt sa att nej, men nu ni måste tänka äggdonation. Så det har gått liksom undan.
Mm.
Fortfarande jobbigt ibland. Alltså jag, det var ju det vi pratade om sist, att det är väl frågor som fortfarande finns där, tror jag, tills den dagen man eventuellt har ett barn.
Exakt, ja, så.
Barn, barnet
tror inte man kan bli klar med det där förrän man har sitt barn i famnen. Det är så sant.
Mm.
Vad, när de ringer då och berättar att de har en match, vad säger de då? Får ni veta något om äggdonatorn?
Ingenting.
Nej.
Ingenting. Och det känns, alltså vi, det har vi ju också liksom pratat så himla mycket om det är bra eller om det känns jobbigt. Alltså till viss del så gör det ju det, för att man är ju ganska snabbt där, att man börjar liksom tänka på att jag behöver med det här och
vem är hon?
Hur ser hon ut? Ah. Alltså vad liksom, ja, men allt det där. Samtidigt som, ja, men jag har väl landat i det ändå, att, men det kanske för min del, det är olika för alla, men för min del så kanske det är ganska bra att faktiskt inte veta någonting bara.
Mm. Jag tänker att man blir också tvungen att acceptera den situationen som man är i just
ja.
Nu. Liksom.
Ja. Mm. Men absolut att alla frågor och tankar finns där och vi liksom sitter snurrar. Hemma och bara men okej, okay, ja. De säger att det är en bra matchning. Det är, liksom, det är så de säger. Det är det mesta de kan säga. Liksom, att de tycker att det är en bra matchning. Men då är det ju, det vet vi ju. Då är det ju här med färgerna. Och
just det. Hårfärg och ögonfärg.
Ja.
Får ni följa med i hur det går med hennes äggplock? Alltså hur många folliklar hon har. Hur ultraljuden ser ut. Utan när får ni första informationen?
Alltså det är så som fokus på mina förberedelser och schemat över det liksom. När jag ska börja med vad och dos och när Viktor ska vara inne så ringer de två dagar innan. Så
just
att det,
för det är när man bestämmer hennes äggplock. Ja.
Så att då, och då när Viktor ska åka in och lämna prov, så vet vi ju att
det händer.
Då händer det ju. Då har jag ju såklart tänkt liksom att ja, men okej, då betyder ju det. Då är de ju där samtidigt då, eller hur?
Ah.
Så, ja. Och sen får vi ju inte veta någonting. Alltså vi får ju reda på när jag ska vara där.
Mm.
Vilken dag och tid jag ska vara där.
Mm. När får man reda på det? Hur bestäms det om det ska sättas in på dag 2 eller dag 5? Eller?
För mig så har det varit så, eller för oss har det varit så att de sätter in färskt då på dag 2.
Mm.
Och frysta går väl till dag 5 eller 6 till Blast och syster.
Mm.
Så att det och det kan
så
ju
blir
kanske du bättre, men jag vet inte vad de går på där, men det är väl olika, men
är
de
olika.
Beslutar ju det att men det är dag 2 som gäller.
Mm.
Och jag känner så mycket som, alltså, bara när jag återberättar det här också, så märker jag ju liksom att vi går på någon sorts liksom autopilot. Ja. Liksom, så här. Ja. Men vi, de ringer och vi gör det de säger.
Ja.
Och,
men det är ju också bra, blivit. Tänker jag.
Ja, det har blivit så, tror jag. Bara,
det är ju de som ska ha ansvaret för er behandling. Ja. De ska ni inte ha själva. Jag bara tänker att lyssnarna kommer undra, det därför jag frågar. Okej, okay, så då han fick komma in och lämna, och sen 2 dagar senare fick du komma tillbaks för insättning.
Mm.
Fick Victor följa med då?
Nej.
Nej, det var ju mitt i brinnande pandemi.
Just det.
För det här blev då någon gång i april, eller?
I april, ja. Mm. Skiftet där någon gång.
Hur var det att ruva då den här gången?
Jo, men då, nu får jag tänka tillbaka lite, då där i april första gången.
Jag tänker, då hade ni ju väntat väldigt länge på att komma till det läget att få en insättning och ruva. Mm.
Och då var det fortfarande så där att vi kände oss liksom pirriga.
Ja, lite hoppfullt.
Pirriga och spända, och i och med att det nu var donerade ägg, och de kanske gör lite dumt i det, men de har ju då i samtal med oss förklarat att det finns en viss ökad chans som man ser att det är när det är donerade ägg och så. Det fick ju upp vårt hopp lite grann, som verkligen har varit nere i botten. Så nej, då var vi liksom pirriga, förväntansfulla, och tänkte ändå att vi var nog lite naiva och tänkte så här, men det går nog så här nu första gången.
Mm. Inte konstigt, alla tänker så.
Nej.
Det, man vill ju det.
Mm.
Jag tänker att det inte heller är fel att tänka så.
Nej.
Jag tror inte man kan hindra fallet. Men du, det gick inte vägen.
Nej. Och
hur fick du reda på det, genom att kissa på stickan, eller fick du din mens?
Nej, för att den mängden hormoner jag tar, för jag börjar ju långt innan insättningen, och sen så även under ruvar så fortsätter jag ju, och om det skulle vara positivt så ska jag fortsätta, förstå jag det som ett tag efter det också.
Ja,
så att, och de förklarade som att jag kommer inte få någon mens så länge jag går på att ta de här hormonerna. Jag tar liksom jättemycket östrogen och lutenus, den här som de flesta säkert känner till, den här äckliga, tar jag 6 stycken om dagen.
Oj.
Det är rätt mycket. Så att de, jag visste inte det. Jag trodde ju att okej, jag kommer få reda på det ifall jag börjar blöda. Men det var genom att negativ test då.
Mm.
Som på morgonen där. Och då hade jag ändå tyckt att jag den gången så minns jag att liksom, ja, men jag hade en del hopp.
Gravid?
Ja, och jag tyckte jag kände mig gravid. Jag har ju varit gravid innan, så att jag menar, då är det ju det här jag kände efter symptomen, och tyckte ju liksom brösten och allting. Och så hade jag ju inte börjat blöda heller, och jag gick ju på det.
Mm.
Så att jag tänkte liksom att, men okej. Så den morgonen så, när jag skulle upp och testa, så då hade jag ändå mycket hopp.
Mm.
Men nej, det var ju absolut negativt.
Mm.
Och då när jag ringde till kliniken för att meddela det, så sa de det att då slutar du på alla tabletter eller alla hormoner idag, nu.
Mm.
Och då kommer blödningen komma.
Mm.
Så att, och det visste ju inte jag. Jag hade nog, det är olika, det är jätteolika där, men jag tänker liksom, på något sätt för mig så hade jag nästan tyckt att det var lättare om det hade kommit, genom att jag hade börjat liksom blöda på något sätt innan, alltså så, eller för det gjorde ju att jag ändå hoppades ända in tills
test.
Ja, och så slutade jag, och då kom ju blödningen bara efter någon dag eller 2.
Mm. Tufft alltså.
Mm. Det var ett riktigt jävla fall.
Mm.
Faktiskt. Den gången var riktigt riktigt tuff.
Hur bestämde sig sen att ni skulle gå vidare och sätta in näst det som då fanns i frysen?
Nej,
för det blev 1 till frysen.
1 till frysen blev det.
Mm.
Och nu minns jag minns inte hur många ägg de fick donatorn från början eller sådär. Eller hur många embryon, det minns jag inte. Men det var ett färskt och ett till frysen, ja.
Nu fick jag ändå veta, fast du inte kommer ihåg det nu, hur
de
många ägg det var.
De säger när jag är där på plats när, på insättningen, så säger de att det blev... Om det blev 9 ägg som de fick ut, och sen så av dem så blev det 6 embryos-ish, så var det väl.
Så ni delar då inte den äggdonatorn med någon annan? Det vet du inte.
Nej, det vet jag faktiskt inte.
Nej.
Jag vet faktiskt inte det.
Jag tror det beror på hur många ägg man får. Och
ja, jag tror de har någon gräns där med, liksom, och det står garanterat i... alla papper vi har fått liksom tidigare.
Jag undrar liksom hur de förbereder det, för att om det skulle vara en till så måste de ju också vara redo.
Ja.
Så hur är det då någon som får veta att de kanske ska få och sen inte får?
Nej, precis.
Det undrar man lite. Ja.
Ja, jag är också lite nyfiken på hur de jobbar där liksom, så med det. Men det finns väl såklart
riktlinjer
och rutiner.
Men ni har inte heller frågat?
Nej. Nej. Jag har inte heller frågat. Alltså det är så typiskt, det har ju verkligen blivit så. Alltså varken Victor eller jag... Sen så, jag tycker inte de heller är så bra. Man får inte så ofta tillfälle att göra det. Nej. Alltså det är ju... Den enda gången jag träffar läkaren där, det är när jag är inne för ultraljudet. Som går på 10 minuter.
Ja. Vi ska säga också för lyssnarna att ni är ju, gör ju landstingsfinansierat och är på Huddinge.
Just det. Så att det är den enda gången man träffar läkare, och sen så är det ju barnmorskan man har telefonkontakt med, och hon är ju såklart fokuserad på liksom så, vart vi är liksom nu, och för att kunna planera det och svara på frågor om dosering och liksom och dag och liksom sådär, men inte allt det enda. Så att, jag menar, vi är lite dåliga på det, och sen så är får vi inte den tiden heller där att fråga.
Jag tänker att det också är så när det är landstingsfinansierat. Man har inte samma möjligheter.
Nej. Och så att ett till frysen, och då ringer de ju upp och frågar om alltså hur vi känner och om vi orkar, och att de ändå råder till att liksom köra på med det frysta direkt
i nästa cykel.
Ja. Men att det beslutet ska ju vi ta beroende på om vi orkar liksom. Men i och med att man, jag antar att man är så igång med hormoner och liksom det är lättare så på något sätt att bara köra på.
Det finns ju också liksom någonting enklare i att vara i görandet än att bara vänta och pausa.
Ja. Och vi är definitivt där att vi bara känner att kör på. Bara.
Så ni gjorde direkt en cykel efter? Och det var alltså då i maj eller något sånt där. Och hur gick det då?
Nej, det gick ju inte heller. Och då var jag fortfarande så knäckt från första. Så att jag redan där började komma i någon sorts neutral läge liksom till inställning till allt liksom så. Där började jag någonstans känna att jag var avtrubbad på något sätt i känslor till hela grejen. Och jag var så i full gång i våras med att vara ute i praktik i skolan. Så jag var på 3 olika praktikplatser på sjukhus och olika mottagningar och allting. Så att under tiden jag gjorde det här så körde jag ju på verkligen med konstiga tider och scheman och på med praktik. Och liksom på praktikplatserna liksom... Och jag sprang till toaletten och liksom håll på med lutinus och så. Det är ju liksom 3 gånger per dag, morgon och lunch var jag i alla fall där.
Berättade du för några av de här nya människorna i ditt liv då vad du höll på med?
Nej. Jag gjorde inte det, för det var också så när man är
svårt. Alltså,
det är svårt.
Och så vill man vara så här till lag och vara duktig och så också.
Man kommer in som student och man får sin handledare och det finns liksom inte riktigt läge liksom.
Nej, och
jag hade inte mycket hopp där, alltså just för att jag var så där så knäckt från första, så att den andra gången minns jag mer som en bara, jag kände det ganska snabbt också att symptomen försvann där någonstans efter några dagar.
Mindre hoppfull det här försöket.
För det var verkligen från en dag till en annan liksom, så försvann allt det där liksom, med brösten som brukar vara tydligast för mig och liksom hela allt det där, som jag vet kan vara hormonerna också. Alltså, så det är ju det också.
Man ska, det är inte helt förvirrat, man vet ju inte vad som är vad. Alltså. Men jag tycker ändå att det finns någonting med ens magkänsla ändå på något sätt, tror jag.
Mm.
Om man känner så där tydligt.
Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Okej, så då stod ni i maj, ni hade gjort er första äggdonation, det hade blivit två insättningar, ingen hade gått.
Så stod vi inför sommaren då.
Och fick ni någon valmöjlighet då om när det liksom, för då ska det matchas med en ny äggdonator?
Mm, då börjar man om.
Då börjar man om.
Ja, då ska man,
så då ska ni igen stå i kö eller?
Ja.
Ja. Så det var väl inte som att ni kunde säga så här, vi vill köra nästa månad, utan nu var det tillbaka till att de skulle återkomma när det finns en ny.
Mm.
Så då var det igen, det kan ta en månad och det kan ta hur lång tid som helst.
Mm. Och sommaren har de stängt.
Just det. Så ni visste ändå att det blir en paus över sommaren på något
sätt?
Ja,
igen.
Mm. Hur kändes det då?
Nej, jag försöker ju verkligen att se de här pauserna. Försöker ju tänka på det som, jag vet att du pratar mycket om att försöka se det som, verkligen försöka ta dem som något positivt. Och det minns ju att barnmorskan som jag pratade med då också innan, att liksom okej, och vi vet inte i tid liksom, men det blir i alla fall att vi hörs efter sommaren och så kanske vi har en plan något närmare då, men vi vet inte om det blir längre in på hösten. Men ser det här verkligen som att ni får en paus från oss nu också?
Mm.
Eller så, käka mycket glass och så här. Hon var härlig på det, med det på det sättet liksom, att ändå försöka. Men då minns jag ändå att jag kände så här, en paus från er. Ja, alltså jag hade ändå svårt att liksom så här, alltså, för att det enda jag vill på något sätt, för jag, alltså, jag känner ju att jag är så trött efter alla de här åren. Jag är så trött bara. Så att jag har ju verkligen kommit hit att jag vet inte hur mycket längre jag orkar. Och det gör ju också i sin tur att liksom, då börjar man ju tveka på liksom, har jag förlorat mycket av min längtan på vägen? Och så tycker jag att det känns lite så här läskigt det här med att man är så avtrubbad liksom. Det känns lite till det hela. Att, som, men vad betyder det? Vill inte jag det här längre nu? Eller liksom, alltså förlorar vi oss eller förlorar jag mig själv i det här nu? Eller? Och då vill jag, alltså då vill jag ju bara köra på. För då är det ju de här försöken vi får.
För det är sättet att hålla sig vid liv liksom. Mm.
Ja, alltså så sommaren var ju väldigt mycket att jag i alla fall gick mycket i tankarna att liksom så här, åh gud, jag vill, det kan ju verkligen kanske låta hemskt, men jag, alltså så här, jag vill verkligen bara få de här försöken överstökade på något sätt. Alltså jag vill bara, jag har många vänner runt omkring som bara, men ska du inte ta paus liksom, en längre paus än så här? Alltså mer tänk som liksom, ska ni inte bara ett helt, liksom ett halvår eller år nu liksom bara så här pausa och för att må bra och liksom så. Det är helt otänkbart för mig.
Mm.
Alltså för att jag bara känner så här, jag står inte ut med att ha, alltså liksom livet på paus då, eller man ska säga mer så längre, utan jag vill ju, alltså vill göra de här försöken för att jag har ju börjat närma mig tanken om ett liv utan barn mycket mer, alltså det har ju mycket med det har ju hänt sen jag var här
sist. Du har vågat öppna den dörren.
Absolut.
Mm.
Och då, ja, men då blir det nog så att man känner bara så här, fast nu, då, ingen tid att ödsla liksom, utan nu vill jag köra på det. Mm.
Och ni har ju då, när vi är här då sommaren, då har ni ju rätt då till 2 äggdonationsstimuleringar till.
Just.
Och alla insättningar som det eventuellt blir.
Mm.
Mådde ni bra i somras då? Kunde ni pausa och äta glass? Och?
Ja, vi mådde väl ganska bra. Jag hade lite tufft med att vi hade också en familjemedlem som fick en cancerdiagnos där i samband med att det andra, där i maj när andra försöket inte gick. Och det lyckligtvis är bra idag. Det är alltså personen skönt. Är frisk, eller det var ingen vidare spridning så på det, men det var ändå en, det tog ju hela sommaren med väntan, att den ovissheten
att få
också
veta det. Ja, så nu hade ni dubbla ovissheter.
Ja, och jag tror liksom att detta, alltså sommaren på något sätt, ja, men i familjen och sådär, att vi levde på och åkte massa båt och allt, vi hänger ju på västkusten liksom och gör allt som vi brukar göra och hänger mycket i familjen och med syskonen och liksom syskonbarnen, och den liksom sommaren bara lunkar på, den är härlig liksom så, men det låg nog och grodde där, den där oron över den personen också. Och den ovissheten hur det skulle bli med det och vårt, liksom så, som kom nog som en, liksom, när jag kom tillbaka till Stockholm i augusti så kom det som en, då började alla konstiga grejer med mitt psykiska mående, när jag började få liksom panikångestattacker och ja, och försöker jobba mycket med det. Och
har du fått hjälp med det också, eller?
Ja, jag går ju till min psykoterapeut som jag har haft ett år nu, men lite mer sällan, eller så här, någon gång i månaden och sådär. Men just vad gäller, jag har ju också förstått att jag har en liksom väldigt, alltså med diagnoserna som jag har fått och det jag pluggar som spär på att man pluggar medicin och sjukdomslära och allt sånt där, så har jag ju fått, har det blommat upp någon liksom hemsk hälsoångest som jag har. Hälsoångest som då, och jag vet liksom, nu vet jag inte vad som är hönan och vad som är ägget i allting. Men det här är ju ett resultat av att ha levt i kris och sorg och med katastroftankar och att alltid tänka det värsta. Och de är en massa år nu. Men
du har ändå kunnat fortsätta plugga och...
Ja, och där är jag ju också så här envis, att där vill jag också bara på något sätt köra på. Och jag vet inte vad det är, men där känner jag ju så här, men jag ska inte ta något uppehåll, jag ska inte ta någon paus, jag ska ju vara klar 2023. Alltså, jag vet inte. Det är svårt. Och jag tror att det är väl, men det är väl mycket det som får mig att liksom gå upp också.
Det är dubbelt det där.
Ja.
Med hur mycket man ska dra ner och pausa för att orka eftersom man lever i kris. Och hur mycket man ska ändå göra saker för att inte falla ner helt på något sätt. Men känner du att du får hjälp med de här frågorna nu då?
Ja, för nu via primärvården har jag börjat KBT också, så några gånger nu bara. Så att, men jag hoppas ju att det är det jag verkligen försöker. Jag vill ju jobba bort den här hälsoångesten. Alltså som jag tycker är liksom det största problemet. Liksom, som påverkar det dagligen för mig. Att jag kan liksom inte läsa något i kursböckerna. Eller, ja, utan att jag tänker att så, jag har
det. Ska
det
drabba dig eller någon i din närhet.
Ja.
Men jag anser att man har lättare att... lära sig att leva med det man har hamnat i. Om man också kan acceptera att man har hamnat där.
Mm. Det låter rimligt.
Tycker du? Vad bra.
Ja, men jag tycker det. Alltså, att försöka tänka så istället, för att då är det ju mer som att
Men det, ja, men det är så här, alltså, om vi bara, exakt, om vi ser utifrån så här, liksom, i din ålder, att du har fått de här diagnoserna, att du blir pumpad med information varje dag från utbildningen och fortfarande lever mitt i en krissituation som du har levt i många, många år. Det är klart att du får, att det kommer ut på något sätt i någon form av ångest. Det, alltså, allt annat vore orimligt.
Ja, för att jag kanske inte har, jag kanske inte har tänkt på det riktigt så, utan jag, det är ju mer, alltså det tar så, det i alla fall så lång tid innan jag kommer dit att, men ja, just det, det kan ju faktiskt kanske bero på alla de här åren och diagnoserna jag har fått och liksom sådär. Men när jag väl är mitt uppe i det, eller i, liksom i någon panikångestattack, eller få så här konstiga overklighetskänslor, eller allt som hör till, som blir så här jätte, eller minnes liksom svårigheter. Jag har ju fått jättesvårt med att liksom hålla saker i huvudet ens, vad jag liksom sa precis bara för någon minut sen, eller vad sa någon på alltså det vi tittar på, eller läsa om meningarna i böckerna. Alltså mitt närminne har ju liksom verkligen försämrats. Så tänker jag ju, istället för att, som du säger då, tänka vad det kan till största sannolikhet bero på och liksom acceptera det, så tror jag att nej, men nu håller jag ju på att bli galen. Nu håller jag ju på att bli liksom så här tokig. Nu.
Då blir man ju tokig om man håller på att mata sig med att man håller på att bli tokig. Tänker jag. Alltså det finns något så otroligt starkt i narrativet, hur man pratar om sig själv, med sig själv. Vad är liksom berättelsen om dig? Om du går runt och tänker så här, jävla skit att jag är drabbad här, jag ska bara få bort det här, jag ska bara bli normal igen. Det kommer du ju inte bli. Du har ju fått, det här är ju din verklighet. Du har ju Turner syndrom och du är ofrivilligt barnlös.
Men vad konstigt det är när man ändå tycker att så här, jo då, men jag tycker ändå att jag är bra på att liksom bearbeta som varje steg. Och
det är det ju, eftersom du är up and running och gör behandlingar och pluggar och allt möjligt. Du är ju svinduktig.
Och sen, men så helt plötsligt, så bara framförallt efter sommar nu då, så kom det. Eller man ska säga, allting som bara.
Ja, sådär. För då skulle du ju orka gå in igen i behandling och orka vara, alltså på något sätt så var ju sommaren ändå en paus.
Ja.
Så det är klart att det kommer när du måste in och vara duktig igen. Det är skitjobbigt. Jag vill poängtera nu att jag använder ordet duktig för att symbolisera liksom en situation, ett beteende. Jag gillar ju egentligen inte ordet duktig. Alltså det finns någonting att hämta för dig, tror jag, Filippa, att hitta något sätt att vara väldigt, väldigt snäll mot dig själv.
Ja.
Istället för att vara sträng eller hård. Eller.
Det är inte lätt.
Om vi bara går tillbaks en sväng till vad som hände då med behandlingarna där.
Så att, jo, men då visste vi ju inte. De sa att vi hörs efter sommaren. Och vi vet ju inte tid, liksom, vad det kan ta för med ny matchning. Men det gick mycket fortare än vad vi, för vi var ju helt, eller jag var helt med mitt, liksom så, jag tänkte så här, det här kommer ta tid, ja, vi hörs väl typ i november, december då, eller någonting. Men de ringde faktiskt redan i början på augusti och sa att de hade en donator.
Blev ni glatt överraskade då, eller blev det, oj, det här orkar inte vara jobbigt, eller?
Nej, men då blev jag ändå glatt och överraskad. Jag är ju, alltså, i och med att jag är så mycket inne på det där med tiden nu. Liksom, på något sätt, att jag liksom bara, så då blev jag så här, men vad snabbt ändå. Nu hann vi inte ens komma tillbaka till Stockholm och liksom, så ringer de. Så att det var, liksom, det var ju glada. Att yes, nu får vi så här, köra på igen. Och så minns jag inte riktigt. Alltså, jag tror att vi var igång med planeringen så där igen. Och jag hade väl inte börjat på hormonerna. Men ja, det gick några dagar. Så ringde de tillbaka i alla fall och sa att donatorn hade dragit sig ur. Och sånt, det händer ju. Det kan ju hända. Så att,
men vad jobbigt.
Men då var jag på något sätt. Victor tyckte ju att det var väldigt jobbigt. Han tyckte att det var liksom, jag märkte det. Han tog det väldigt liksom tufft. Men jag var så här, ungefär som att, ja, men det är såklart. Alltså det, alltså i och med att jag har någon sån, efter allt som har hänt då, så har jag ju då blivit så himla liksom
luttrad.
Och liksom så här avtrubbad, men också kanske bitter liksom. Alltså så här att jag bara, ja, men det är såklart att det händer oss. Eller så. Så att nu är det väl bara vänta vidare då. Men redan dagen efter eller någonting så ringer de igen och sa att ja, det var ju tråkigt det vi behövde ringa och medla igår, men nu har vi en ny match.
Oj!
Så att det var så jäkla upp snabba och ner alltså. Svängar. Ah. Det var så snabba svängar så att jag verkligen kände så här, bara, oj, men det är ju knappt att hänga med liksom. Nu ska vi försöka så här, okej, okay, ja men då kör vi igen då.
Så då var det bara upp på hästen på något sätt som om inget hade hänt?
Nej, ja. Mm. Verkligen.
Och det är ju så tydligt alltså i de här processerna med alla de längtare som vi har som kommer och går här i podden nu som har gjort det senaste året. Att det är så mycket upp och ner från den ena dagen till den andra i de här olika faserna av processerna.
Ja.
Det går liksom inte att förutse någonting.
Nej, alltså det är väl nästan det som är det, är ju det som är det jobbiga, att hålla på och slänga sig där mellan och på förtvilan och liksom försöka bara så här så go with the flow, bara hänga på liksom. För det är ju väldigt mycket så, det är ju, man har ju ingen kontroll.
Nej.
Så att det är ju bara kör på, och det var ju positivt ändå att det, just, att det gick så fort. Och där är vi nu, att jag började med hormonerna igen, och det är ju liksom, gick undan den här gången också. Och så var ju bara, ja, så var Victor inne och så på samma sätt igen.
Så nu är det en färsk insättning?
Det är ju tre gånger jag har varit inne där på samma sätt liksom. Eller först med mina, och göra försöket med mina egna, och sen så de här andra två. Och denna var färsk insättning, ja. Och det gjordes för 2 veckor sedan då.
Alltså du ruvar nu och snart testa.
Mm.
Oj, vad spännande.
Mm.
Hur känns det med symptom och sånt nu då?
Nej, men nu tycker jag inte att jag har så mycket symptom.
Nu har du gått helt in i luttrad fasen.
Så nu tycker jag inte att jag har så mycket symptom. Och jag tänker att det gick nog inte vägen denna gången heller. Men jag försöker ju inte tänka på det. Vi säger ju det varje dag till varandra liksom, att nu ska vi inte tänka på det. Men det är inte så lätt. Man gör ju det ändå.
Det är ju så svårt.
Och sen så känns det ju väldigt bra i alla fall. För att det blev 3 stycken till frysen.
Oh, wow. Vad skönt.
Så det är ju faktiskt liksom något bra.
Mm.
Och då så tror jag att det säkert kommer bli, skulle det inte här gå då, så antar jag att vi bara fortsätter. Ja. Och det kommer gå undan och det kommer gå
Någon
fort.
Av de här 4 måste ju gå alltså. Det tycker man ju.
Man kan ju verkligen hoppas.
Hur är det med ditt hopp nu då?
Mm. Jag vet inte, det är liksom så olika från dag till dag också.
Ja. Det har vi ju pratat mycket om här under hösten i podden, att man, precis som att man kan sörja randigt, så kan man också hoppas randigt.
Ja.
Det är liksom okej att man ena dagen hoppas och andra dagen inte hoppas.
Ja.
Det är lite så det är. Det går ju inte att hålla hoppet uppe hela tiden.
Nej.
Nej. Men det är ändå fint att doppa in i det om man kan.
Mm.
Du är ju gravid till proven otherwise.
Det är så svårt att tänka också. Alltså,
jag förstår verkligen
det. Ja. Jag kom på mig själv liksom ibland att ja, men vad det nu än är liksom med alla såna här grejer, bara liksom kaffe eller vad, bara äta, alltså kan jag liksom gå till frisören för håret, kan jag ta en massa, alltså alla såna här, så blir jag så, men just det, men för det är så svårt att greppa hela den grejen, alltså när man ruvar, att men jag ska ju ändå gå på som att jag är gravid, men vi vet ju inte, alltså det är så pass tidigt, så behöver jag liksom, jag tänker det får ju ligga hos en själv kanske, hur man känner att man vill och hur man vill göra i ruvaperioden.
Ja, då får ju vi och alla lyssnare nu hålla alla tummar och tår alltså.
Mm. Tack.
För att det går den här gången, och om inte den här gången så finns det 3 i frysen.
Mm.
Och sen får ni ju göra en äggdonation till.
Ja.
Har ni öppnat dörren till vad som händer efter det om alla de skulle misslyckas?
Mm. Vi är nog ganska klara med att efter de här försöken så är vi klara.
Mm. Och det ni synkar i också, du och Victor?
Men jag tycker att vi är det. Alltså vi är ju liksom... Alltså jag är ju lite längre fram där.
Mm.
Det är ju
så konstigt eftersom det är din kropp också.
Ja. Så jag är absolut längre fram där. Att det är liksom sen det var det. Liksom. Sen får det vara bra. Och då kan jag istället nästan liksom... Det finns någonting fint, alltså det har börjat bli så för mig att det finns någonting fint där ändå liksom, och nästan lättande liksom, att tänka på liksom, så här, tänk sen när jag bara, alltså när det liksom
det
är...
Det finns en period när det är över.
Ja, och att man kan börja lägga upp sitt, alltså vad vill man göra?
Mm. Pratar ni om det?
Ja, det gör vi. Jo, det gör vi.
Vad är det för saker ni vill göra då?
Men nu har vi skaffat hund också, precis, nyligen. Så att det blir ju... Alltså, det är något superfint och det är jättehärligt att ha det och längta efter. Hon är 5 veckor nu och vi får henne i slutet på oktober. Och det är ju en dröm vi har haft jättelänge.
Ja,
vi har
alltid vetat,
vi har alltid vetat att vi ska ha hund. Liksom. Så att det... Jag bara tänker att det liksom... Det blir massa hundar. Nej, men jag resa.
Ja.
Kanske bo utomlands någon period. Liksom.
Mm.
Så att jag börjar tänka lite så, men inte helt klar med liksom. Mm.
Vad skulle hända om ni tog de drömmarna och liksom förverkade dem nu?
Svårt liksom, när man alltså är så här mitt uppe i försöken också liksom, att det är, man blir så låst på något sätt ändå,
ja.
Med att man vet aldrig när nästa är, eller när ringer de nästa gång, eller när ska vi köra på det, alltså det finns ju hela tiden med, det är ständigt där, det är svårt.
Det är också svårt av rent praktiska skäl, hur ska ni kunna bo på andra sidan jorden om ni måste vara här och göra behandlingar hela tiden, det går ju inte.
Nej.
Men det finns någonting att hämta i, tänker jag, att tänka lite mer så, att försöka leva mer nu, än vad man egentligen orkar, typ. Men det kommer ju hunden se till.
Ja. Och jag är så peppad.
Jag har faktiskt sett lite bilder. Så fruktansvärt gullig.
Alltså. Det är så kul. Så det, alltså det känns så himla fint att... Och det var ju också så här, det är också så tydligt liksom med vart vi är i vårt liksom... allmänna liksom mående och tänk, för det var ju så länge vi tänkte det också, bara, men det är klart, det kommer inte, alltså med vår otur, liksom, det kommer inte gå, det är mina föräldrars hunds valp.
Ja, är det sant? Alltså,
ja, så ja. Det är ju den, från den valpkullen, så att vi har ju verkligen kunnat, så det blir ju verkligen så här, jag menar, en till som kommer att hänga med i familjen. Men det var ju lång tid där jag bara kände att ja, men för där är det också så, även med hundarna så är det så ovisshet, det är så långt in innan man vet om det har liksom gått, om det har funkat eller inte, så tänkte jag så här, ja, men det, vi får ju bara göra oss beredda på att, eller så kommer det vara någonting, eller eller hon kanske kommer vara, alltså ja det är alltså de här katastroftänkarna jag hela tiden måste liksom jobba med, känner jag.
Jag fattar verkligen det. Alltså det är också så otroligt modigt och coolt av dig att vara med här när du är mitt i din sköraste på ditt sköraste ställe och helt öppet berättar om alla saker du är med om.
Mm.
Du kommer hjälpa väldigt många.
Det är härligt att prata med dig.
Du har faktiskt en fråga som sitter med mig på axeln sedan ert förra avsnitt. Och det är att då hade ni lite önskemål om att er närhet skulle våga fråga er lite mer.
Ja.
Om hur ni mår och engagera sig lite mer i er situation. Har det förändrats på något sätt?
Lite. Alltså, ja, men de kanske frågar lite mer, men det är ju liksom, det är fortfarande väldigt mycket praktiskt. Bara så, rent. Inte mycket om liksom hur vi mår.
Hur ni har det.
Nej. Nej, utan det är mycket frågor kring liksom så här, ja, men stegen, liksom, processen i sig.
Har ni några i närhet som också kämpar?
Nej.
Det har vi också pratat om när jag varit här. Så att, nu kommer jag göra en uppmaning här till både Viktor och du kommer ju vara taggade i det här inlägget för det här avsnittet på Instagram.
Mm.
Så ni som känner att ni vill bli kompisar med Viktor och Filippa, hör av er till dem.
Mm.
Så kanske det blir någon som blir någon kaffe. Det kanske finns några som har någon hund också.
Ja, precis.
Så ni kan ha hunddejter.
Men det är faktiskt jättefint. Jag har ju pratat lite med Elin, som är Elin och Mario.
Ja.
Vi har haft lite kontakt, så att, och det är liksom, och någon till, två stycken till som jag liksom, som har blivit att jag har skrivit lite grann med så över sociala medier. Men jag tänker så rent i vår närhet så, utav liksom så
tänk dig liksom en så här fredagsparmiddag med några som är i samma situation som ni, där man helt öppet bara kan liksom ta ett glas vin och prata om hur jävligt det är. Vore inte det skönt?
Jätte.
Eller hur?
Man förstår varandra.
Ja. Det tycker jag, nu när jag har hållit på med det här i några år, så jag kan verkligen se liksom hur det här systerskapet eller gemenskapen, det är ju ett broderskap ibland också. Det gör ju Mario väldigt mycket för att påverka. Att det är liksom det som blir där man kan hämta energi.
Mm.
Att känna sig hållen av några andra som är i samma situation.
Ja, jag har tänkt på det mycket. Jag tycker liksom att så de konton jag följer och de som verkligen gör det och liksom berättar öppet. Alltså det finns något otroligt fint i det. Och det blir ju verkligen den här liksom gemenskapen. Och jag kan tänka mig liksom, för dem som har konton på det sättet liksom, och även för alltså andra i communityn då liksom,
ja, men jag tänker att alla behöver ju inte vara så här öppna och skriva så mycket och så här, för det är ju ett personlighetsdrag om det passar för en. Men jag tänker att man ändå kan hitta sina IVF-systrar och liksom på gemenskapen där, den vägen.
Jag har tänkt någon gång på om jag ska starta liksom något sidokonto.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders that we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Liksom så av något slag. Och jag vet ju att det är i så fall jag som skulle göra det liksom, och att Viktor inte är så att han skulle vilja det liksom. Men,
som
så kan,
det
kanske
är i de flesta relationer. Men du, han mår också okej?
Ja, han jobbar så mycket nu.
Ja, det är därför du är här själv också.
Ja,
idag.
Exakt. Så att det är väl det. Och det har, och han har ju också suttit här och liksom och berättat att det är det han som är hans grej. Så att han jobbar för fullt.
Ni lever ju båda två i en liksom jättekris och en jättesvår situation. Jag vill verkligen skicka er all värme och kärlek och pepp och hopp och allt det där som ni inte orkar hålla uppe själva. Det är ju er tur nu.
Tack. Det värmer.
Och jag tänker att fortsätta att ta hjälp också.
Mm.
Så himla viktigt att inte bära på alla de där grejerna själv. Hörni alla lyssnare, hoppas att ni har hittat något i det här avsnittet som ni kan ta med er. Jag själv känner att jag vill sätta mig och gråta ett hörn nu typ. Hur känner du Filippa?
Men jag, det känns bra.
Ja, bra.
Det gör det.
Det är bra. Man vill så himla mycket för alla och just nu för er vill jag mest.
Tack. Det blev som ett ganska tungt avsnitt. Det var ju liksom kanske inte så peppigt, men alltså på något sätt så känner jag ju att när man kommer hit och pratar, alltså man vet ju lyssnarna och sådär, man vill ju ändå försöka liksom, vill ändå peppa andra till att liksom
bara alltså jag tänker att du peppar på andra genom att vad är ditt sköraste du, för att då är det massa som kommer känna igen sig.
Mm. Ja, kanske.
Man orkar inte hålla tummen upp hela tiden.
Nej.
Det är omöjligt.
Mm.
Som inte annat så har du bidragit till gemenskapskänslan.
Hoppas.
Tack snälla Filippa.
Tack Silla.
Vi hörs och ses snart.
Ja, det gör vi.
Och lyssna när vi ses om en vecka. Ha det bra. Hej då.